The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river. Vi är tillbaka. Genuin Läderkula är äntligen tillbaka efter ett ganska långt och segt uppehåll. Det har blivit nytt år sedan vi spelade in julpodden senast i Björks lilla lya. Men vi är på gång. Det är säsong 2 och vi är väldigt taggade, va?
Otroligt!
Ja!
Ha, ha, ha. Wow, 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 wow.
Känns skönt att vara tillbaka i den gamla goda studion. Det var ju ett tag sedan man rörde sig i den här lokalen.
I lilla runkbullen som vi brukar kalla det.
Ja, exakt. Kissbomben.
Jag måste säga att det luktar lite fräschare än vad det gjort
Det är lite
tidigare.
Fräschare här inne också än vad det tidigare har varit. Vill jag också poängtera. Bordet är högre, stolarna är finare, attiraljerna är bättre.
Det känns ju bra att någonstans så vill jag ju tro att personalen här på skolan har tänkt att Genuin Läderkula säsong 2, vi höjer nivån i rummet. Och där har vi investeringarna kanske.
Ja, det är ju helt enkelt för succépodden.
Precis. Men vi har också varit på en liten on-tour-resa. Vi har varit ute i världen tillsammans.
Ja.
Live by the river!
Oj, oj, oj. Ja, vi befann oss i London. Det var trevligt.
Ja, en arbetsresa.
En riktigt bra arbetsresa måste vi
säga. Konferensresa.
Ja,
precis.
Vi lärde oss mycket om ölsorter och
fotboll.
Inte minst.
Vi var och såg på Charlton Millwall, den här League One-matchen på The Valley i östra London.
Carl Robinson mot Neil Lewis. Järnkampen mellan tränarna däremellan.
Vad tycker vi om arenan och atmosfären?
Arenan, ja, starka 4 plus faktiskt.
Jag måste också säga att det var en väldigt genuin arena. Det var ju ganska modern arena sett i att det trots allt är League One-nivå. Men man ska ju komma ihåg att Charlton har ju varit ett etablerat Premier League-lag. Så där då blir det en väldigt bra arena också.
Och framförallt det här när man kommer in, man ser spelarna, vi satt jäkligt bra, satt ju nästan intill avbytarbåset hos Millwall. Just det här att man känner doften av gräset. Som djurgårdare så var det ju otroligt länge sedan som man kände det gröna gräset. Och då menar jag inte det puffande gräset, för det kan man ju känna när man går förbi Tele2 när Bayern spelar. Utan det här riktiga gräset som får en att minnas tillbaka till typ en höstig eller ja, en höstig riktig skitmatch på LTIP.
Och det öppnar ju också upp för lite trevligare spel, lite brunkigare glidtacklingar. Det blev inga mål i den matchen vi såg, men däremot blev det väl uppemot 7-9 varningar i matchen.
Mm. Jag måste ju säga att det är en av de bättre 0-0-matcherna jag faktiskt har sett.
Ja. Ben Thompson.
Ben Thompson.
Namnet på alla släppar. Det som är intressant med honom det är att han nu efter jul har tagit sitt 8:e eller 9:e gula kort den här säsongen. Plus att han redan har ett rött under den här säsongen.
Och det är ju sånt som vi verkligen hyllar i den här podden.
Ja,
det är sånt vi tycker om.
Det är sånt man gillar. Så att nu kanske han får en lite längre avstängning. Men han sa det i en intervju att nej, jag ska spela mitt spel och tränaren vet jag spelar. Jag tycker det är fint.
Mm, det är vackert. Man ska inte vika vid de principerna man har.
Sen var ju farfar med också.
Farfar får vi inte glömma.
Stevie Morrison.
Vilken legend. Jag tror inte han torskar en enda nickduell faktiskt.
Nej, man kan ju säga det att det fanns en annan interaktivitet mellan spelare och läktare i League One än vad det gör i Allsvenskan.
Ja, det är väl just det som är så fint att även om kanske på svenska läktarna så är det ju mer pyro och det är ju mer tifon och liknande. Men det som skiljer mot de engelska läktarna, det är ju mycket där att interaktiviteten som Ludde var inne på här. Liksom att supportrarna kanske skriker ut någonting mot Stevie. Och han svarar till och med och börjar käfta med supportrarna. Och det är väl någonstans det man gillar när spelarna går igång på planen och till och med blir irriterade på publiken.
Och framförallt där vi satt liksom, att vi hörde ju allt det här. Vi fick ju verkligen uppleva. Vi var ju som en del i den här konstformen.
Och fanskampen då? Vilka tycker ni vann? Charlton eller Millwall?
tycker Millwall-supportrarna är ju kända för att bara egentligen bröla. Och det gjorde de ju i 90 minuter. Det var ju det var Live by the River när spelarna gick in där av The Clash. Men
London Calling.
Ja, men de sjöng ju i när det var Live by the River. Charlton-fansen hade väl lite mer sång, men det var väl alltså, jag vet inte.
De lät ju mest Millwall-fansen skulle jag säga, men det är väl ofta lättare, som man brukar säga även i allsvenskan, när man är på bortaplan, att man kan ju mobilisera på ett annat sätt på en bortaläktare.
Mm. Sen så bröl. Ja.
Det är också någonting. Sedan upptäckte vi även en bar vi fastnade för. The O-bar.
Ja. Rekommenderar starkt alla som besöker London att ta sig en kika in.
Eller bor i London. Mm. Väldigt trevligt ställe.
Måste säga att det är ju lite av en plats för alla. Det fanns högst upp så fanns det ett etage, lite loungeaktigt.
Lite mer för björk.
Fall man vill ha lite lugnare, men man kan ta en drink i fred och mingla runt lite med de andra gästerna på ovanvåningen.
Andra våningen, lite barliknande men samtidigt lite mer avslappnad stämning än den här loungen då. Lite mer för mig.
Ja. Ett exempel som var väldigt fint där, det var ju att någonstans är det lite lik Tirschen just på det planet, att man har respekt för varandra. Det var en gubbe i 45-årsåldern som satt vid bordet in till oss då när vi satt där nere på det planet. Föll handlöst baklänges, stolen omkull. Vakterna klappade om honom. Du kan få en öl till, men försök att hålla stolen korrekt.
Och sen längst ner var det ju dansgolv.
Och det var ju Perras.
Ja, det var lite mer för PS.
Kanske lite mer för mig. Så att tre etage, tre våningar, passar alla. Fantastiskt.
Skulle vi kunna säga att det var lite åt Berns-hållet, fast ännu mer trevligare. Och genuinare skulle man kunna säga. Ja. Och fantastiskt, att, som ni sa, att vakterna, hur jävla sköna var de inte?
Ja, det var helt fantastiskt. Vi skulle säga att vi hade ju en gäst med oss på den här resan också, Christian, som ni säkert känner igen från en tidigare podd där han har varit gäst också. Lyckades ju glömma legitimationen, men vakterna har respekt, de förstår, det kan vara lätt att glömma. Klart att han ska med in.
Mm. Ja, vi ska säga det också, att Christian vann ju den här resan i år, utlottning.
Precis. Mm. Så nästa GLK-kontorresa så kan det finnas öppningar också.
Ja, absolut.
Ja.
Men det kommer väl mer om det senare, skulle jag tro.
Ja, det är ingenting spikat, inget datum än så länge.
Vi tar det helt enkelt som det kommer.
Då kickar vi igång säsong 2, tycker jag.
Veckans svenska fotboll, och den här veckan, januari, så ägnar vi förstås det åt Silly Season, som är i full gång även i Sverige. Kanske mest intressant i Sverige också, nu när de svenska klubbarna även säljer till de bästa klubbarna i Europa. AIK, Alexander Isak, visserligen lite uttjatat, men även GLK kanske måste säga någonting om den affären.
Det måste väl göra, annars så blir de där gnagarna sura på oss.
Det var ju skoj.
Det går vidare.
Ja, exakt. Nej, men man måste väl ändå säga att det är ett klokare val än att gå till Real Madrid, med tanke på att i Dortmund finns det ju faktiskt en chans till att få speltid.
Mm. Mm. Det är ju helt och hållet upp till han själv nu att visa vad han går för.
Det är helt och hållet upp till vad Aubameyang presterar om man går därifrån, vilket han bör göra efter säsongen. Och då kan ju Isak få chansen. Just nu så tror jag att han kommer att få sitta sig bekväm där på bänken i början, i och med att de har då Aubameyang som kommer spela de allra flesta matcherna. Och tittar man på deras talanger de har, så är det främst på mittfältet. Och mittfältet i Dortmund har varit ganska svagt under en period nu. Nu har de ett bra mittfält med många unga talanger, men det var ju också det de värvade in.
Men vi får säga att deras akademi är väldigt bra också.
Va?
Vi får säga att Dortmunds andra akademi är väldigt bra också.
Det är ju visserligen, men det var ju bara för, ja, i samma grupp som Carlos Strandberg gick till CSKA, ryktades ju han till Dortmund. Jag tror inte han hade fått sådär överdrivet mycket speltid, och då tycker jag väl nästan att han är mer kompatibel med det systemet, än fast jag inte gillar Carlos Strandberg.
Det vet du, fick du in den också.
Men sedan så, det är klart att Aubameyang går före, troligtvis går även Royce och Schürrle före i en anfallsroll om Aubameyang skulle vara borta, skadad eller liknande.
Götze går före.
Precis, men det känns som att det finns närmare till hands i varje fall. Och även om han såklart kommer sitta ett år utan särskilt mycket speltid, det kanske blir någon match i kuppen eller något liknande, så kanske nästa säsong, när Aubameyang säljs nästa sommar, kanske de kommer köpa in en ny forward förstås. Men en skada, då får han kanske hoppa in. Lite speltid, liknande.
Undrar om egentligen det här, för jag hade ju sett att den bästa lösningen egentligen var att han blir köpt av dem, men han blir utlånad tillbaka till AIK, så att han får en till, i alla fall en halv säsong, som man kan leverera liksom på seniornivå.
Det finns ju både fördelar och nackdelar med det också. Det är såklart, det låter ju bra, och det är en bra grej att han får speltid hela tiden. Men samtidigt så kanske det inte är helt dumt ändå att sitta bänk ett halvår eller ett år och få hoppa in lite sporadiskt, just för att komma in i den tyska kulturen. Jag menar, han är ju 17 år, fyller 18 i år. Det är ju inte helt lätt att komma till ett helt nytt land, och då att han kanske kan komma in i det bättre, lära sig språket, vara i landet och sedan blomma ut då med sporadisk speltid.
Det ska ju bli intressant att se i alla fall.
Jag tror väl inte att de kommer att låna ut honom, för de värvar väl. Det riktas ju om att värva honom för ungefär 85-90 miljoner. Och då är det väl ingen spelare man lånar ut om man tror på honom så pass mycket. Så det är väl det. Och sen så är det ju som sagt, de har ju sina scouter i Norden. De värvar ju Emre Mor i somras ifrån någonstans i Danmark. Och han har varit relativt lyckosam, får man ändå säga. Så att man får väl hålla tummarna för den gode Isak.
Sen är det ju intressant, om vi ska snacka ekonomi och inte bara om Isak, att hur mycket får AIK egentligen av den här försäljningen? Det verkar ju som att de inte får så jättemycket.
I vilket fall så får de ju en del pengar, och det skulle bli intressant att se hur de förvaltar det här. Westerum började snacka om en ny träningsanläggning och liknande, och det vore ju väldigt bra om de tänkte långsiktigt på det sättet. Men samtidigt så ska han ju tämja supporterrösten också, som förstås vill ha in en ny forward. För att nu måste man ju täcka upp i anfallslinjen efter Isak här.
Ja, de har ju bra anfallare. De har ju Aldrich och Markarna.
Om man vill ligga i mitten av tabellen.
Vad tror ni? Hur kommer det gå för honom?
Jag tror att det beror på hur mycket tålamod Dortmund har. Men jag tror ändå att det kommer falla ganska väl ut. Sen så tror jag inte Alexander Isak är någon ny Zlatan, men han kan i alla fall bli riktigt, riktigt bra. Men jag tycker inte han har riktigt samma egenskaper som en Zlatan.
Jag tror att spelsinnet, touchen och tekniken kommer hålla. Men sedan tror jag inte att han kommer få särskilt mycket speltid under det här året. Så att han får lite speltid under nästa år. Risken, jag är väl lite pessimistisk, men jag tror nog att han kommer göra lite som Branimir Hrgota. Jag tror ju såklart det kommer gå bättre för honom, men jag tror att han kommer behöva lämna Dortmund med svans mellan benen, för att det helt enkelt kanske är för tuff konkurrens i slutändan. Men att han sedan gör det bra kanske i ett annat lag i Bundesliga och Frank får börja om lite.
Känns han inte lite tanig?
Ja, fast han är ändå 17 år, det får man ha i åtanke.
Ja, absolut.
Så att, ja, det är klart att han är tanig, det tycker jag också. Men det har ju också med hans ringa ålder.
Det är en lång väg. Men det finns ju 17-åringar som är fullt ut.
Men de spelar mittbackar.
Är ni glada och ledsna över att Zlatans försäljningsrekord i slaget?
Fast jag tycker, det kan man väl inte riktigt jämföra, med tanke på att det var ju några år sedan Zlatan såldes också.
Jag tycker det är faktiskt att jag vet att storebror hade uppe det Toto Balotto, men jag tycker faktiskt att man får se på utbud och efterfrågan, och i mina ögon är inte Zlatans rekordslaget, förutom rent summamässigt. Man får tänka på att priserna har trissats upp så pass mycket på fotbollsmarknaden, samtidigt som det har varit en oerhörd inflation de senaste 14 åren, 15 åren. Så på så sätt tycker jag väl inte att det egentligen är slaget, även fast det är det. Men jag tycker man ska ha med det i kalkyleringen.
Men är det inte lite bedrövligt att man hela tiden är så kåt på just försäljningssiffrorna?
Ja, det är ju ganska ointressant faktiskt.
Ja, speciellt när det är så många experter som sitter ute och tycker att den nya fotbollen är så tråkig, det är för mycket pengar, bla bla. Men det enda de gör är ju att ta upp den här rekordsumman som Isak har frambringat.
Men det är ju också en annan femma, i och med att det landskapet har ju också ritat om med agentkostnader och sådana grejer. Nu är det ju visserligen ingen annan klubb med i spelet i och med att han alltid har spelat AIK. Men hade det varit det, hade det varit ytterligare en femma. Så att jag tycker att det blir lite uttjatat.
Lite uttjatat det, men lite intressant är det också egentligen i och med att man kan göra så mycket för pengarna. De pengarna som ändå kommer till klubben. Och just den diskussionen är väl mer intressant, hur man förvaltar pengarna i så fall än själva summan i så fall. Mm. I vilket fall, det finns en annan spelare i AIK som är på väg bort och det är Karlgren som gjort klart att han ska lämna. Tror ni att de kommer värva in en målvakt eller kommer de satsa på den unge Linnér?
Tror faktiskt de kommer satsa på Linnér.
Ja, det verkar ju som det. Men det vore ju också... Ja, jag tycker att de borde värva in en målvakt. För att Oskar Linnér tror jag är lite för oprövad för den scenen. Den allsvenska scenen.
De kastar inte Baxter som andra målvakt för han bara var där.
Nej, så att jag tror att han kan vara lite oprövad.
Däremot jäklar var, vi måste ju ändå nämna lite att Karlgren har ju verkligen fått ta skit av det här. Det är ju, om han från början där vid U21 EM var en väldigt hyllad AIK-profil, så har han ju blivit som en liten skitpåse just nu.
Jag tycker det är delvis tråkigt, jag har förståelse för det att han lämnar som bossman, men å andra sidan är det ju lite speciellt med målvakter. De har ju svårt att komma ut i Europa och de flesta måste nästan lämna som bossman för att kunna komma ut, och får man då den möjligheten. Han är ingen Stockholm i grunden, han är ju från Falun. Det är ju liksom ingen, han är ju inte den kopplingen, även om han såklart blivit en AIK-profil under den tiden han varit här. Så att jag tycker det är, han är lite oförtjänt av den skiten, även om jag har viss förståelse för det här med bossman, men inte när det gäller målvakten.
Frågetecknet är ju dock om han, vart han kommer hamna någonstans. Kommer han få speltid i den klubben han, om han går utomlands? För jag tycker att han har på senaste tiden varit väldigt överskattad.
Ja, jag tycker det är en överskattad målvakt i grunden faktiskt. Så att jag har också tänkt mycket på det där, vart ska han hamna? Och jag vet inte att jag ser någon liga eller förutom de nordiska ligorna.
Man kan säga, kanske gå till Danmark. Men,
ja, alltså det är ju inget, det är inte att byta upp sig direkt.
Nej, exakt, när han ändå kommer från AIK som är en av Sveriges största klubbar.
Ja, alltså Turkiet, ja, vad har vi där då? Ja,
vad har vi på Turkiet egentligen?
Vad har vi på Turkiet?
No. Det är ryktare som Eintracht Braunschweig.
Ja, det är ju också, ja, där har det gått bra för de svenskarna som har vänt hit på senare år.
Men man förstår ju honom ändå. Han vill ut i Europa, tjäna lite kosing och försöka göra lite karriär av det. Det är ju samma med Kristoffer Nordfeldt, övergången till Swansea. Jag bannar inte honom för det, för att nu har han visserligen inte levererat när han fått chansen, men han har ändå haft möjligheten att i kuppen liksom leverera och kunna ta över första platsen från Fabianski till exempel då. Men varför inte göra ett försök?
Nej, å andra sidan är ju världens bästa jobb att vara andra målvakt eller tredje målvakt. Mm. Du behöver inte göra ett smack.
I en större klubb då, hur kul kan det vara andra keeper / tredje keeper i, ja, säg den danska ligan?
Va? Ja, men det är ju alldeles utmärkt. Du behöver bara komma dit till träningarna. Du lyfter din lön och sen så går du hem för dagen. Sen sitter du av, får gratis käk. Får sova på hotell.
Det är underbart. Tänker Pelle Hansson då, tredje målvakt i...
Ja, men det är ännu bättre. Du behöver inte ens åka, men du kan ju sitta hemma på bortamatcherna.
Men om vi ska gå till... För Göteborg släpper ju, eller lånar ju ut Alvbåge nu. Ja, känns inte som att Karlgren då egentligen, att han kanske hade... Vad ska vi säga? Att han och USA hade varit en... mer lämpad lösning än det här.
Men Karlgren är ju en tävlingsmänniska. Han vill ju lyckas i Europa. Han vill ju någonting med sin karriär så sätt. Så att av den anledningen så jag är ganska säker på att det inte är ett alternativ för honom. Likaså Kina är inget alternativ för Karlgren eller Japan för den delen. Utan han vill ju göra avtryck i Europa.
Fast skulle en kinesisk eller japansk klubb kontakta Karlgren, kavla upp ett fint lönekuvert, så tror jag ändå att han skulle överväga det.
Om det är Wengers gamla klubb.
Där går jag Grampus.
Sen är väl grejen också att kinesiska klubbar värvar ju allmänhet inte målvakter utifrån. Nej. Av den anledningen att de inte får ha speciellt många utländska spelare i laget. Och då är det ju lite sexigare att värva in en Erton Feitsulau istället.
På tal om målvakter, ska vi lämna den här Karlgren-diskussionen och rulla vidare till en man vi redan var inne på.
Allbåge.
Allbåge. Mm. Jag gillar det. Som IFK-supporter.
Han är ju ett äventyr.
Han vill ju någonting med sin karriär.
Som Djurgårdssupporter så blir man ju lite ledsen för att han var så otroligt dålig i slutet. Så att man hade hoppats att ni hade haft kvar han en säsong till.
De andra alternativen är inte bättre.
Men det känns ju lite intressant också att jag såg att Mats Gren gick ut och sa här att målvaktssidan ser ju bättre ut på många år. Vi har ju Pontus, Pontiacken, Dahlberg. Vi har en Erik Dahlin. Vi klarar oss. Ja, gör man verkligen det?
Nej, det är det man inte gör. Men samtidigt har jag full förståelse för Allbåges val. Han vill testa något nytt. Minnesota är ett ganska bra lag i MLS. Var med länge i det slutspelet. Så att all lycka åt honom.
Ja, jag förstår honom själv till 100%. Men jag förstår inte.
Jag är lite orolig för den egna målvaktssidan. Om man nu pratar om Pontiacken och Dalle.
Men det är ju fint av Göteborg ja, trots att, för man får väl ändå säga att det är lite målvaktskris nu i Göteborg, ja, med tanke på vad man har. Men att man ändå släpper honom på ett lån, att man gör det för att lång och trogen tjänst, det är klart att han ska få ett äventyr.
Sen så ja, kan det väl kanske vara att de själva ser Allbågets slut på karriären.
Och sen så vill de väl lösa en lönepost också. Jag tror då det är den allra största anledningen. För att han har ganska bra lön, Allbåge. Och på något sätt måste ju IFK dra ner sina kostnader samtidigt som truppen behöver förstärkas, vilket är... Det är lite svårt.
Men jag förstår inte vad Minnesota tänker på.
Ja, men då behöver det mål. Då behöver det bra mål, va?
Stabilitet. Frågan är, kan en Allbåge prata engelska? Det är, hur ska han kommunicera?
Ja, herregud. Ja. Vad har vi på Minnesota?
Ja, vad har vi egentligen? Bra hockeylag? Nej, inte vidare.
Micke Granlund, han vill surra lite med Oskar Klebom där som spelar där.
Klebom är en hygglig spelare, får man
göra. Bra logotyp på baseballmärket, men de har aldrig vunnit någon World Series där inte.
Nej.
Hinner han hem till midsommar? Lånet sträckte väl sig till 15 juni, om jag inte minns helt fel.
Och så förlängning för
det. Det är nog skrivet i kontraktet att då får han vara hemma.
Midsommar. Ny utlåning.
Precis. Vi har ju en annan spelare också som är på väg bort från Blåvitt, och det är ju ryktats mycket om den här Ankan Ankersen, och nu senast till en toppklubb till och med i Belgien. Det här Bergen. Gör det ont att han lämnar?
Nej, faktiskt inte. Visserligen har han varit bra namnspelare i Göteborg, men det tycker jag ändå man har ersättare för just den positionen, så att jag ser faktiskt inga hinder med det. Det har både Sebastian Olsson och Abdulrazak.
Du börjar ju gråta här nu.
Ja, för fan.
Det blir känsligt.
Ja, det är ju så.
Och sen har ju en tung lönepost också, så att...
Ja, det är likadant där. Han har också en tung lönepost, så att man måste ju dra ner kostnaderna, och då blir det ju det. Det bästa är ju att sälja honom till Belgien, för då vänder han snart hem igen.
Just nu har väl samtliga spelare i Göteborg tunga lönepostar, med tanke på att Göteborg inte har någon ekonomi.
Som Djurgården hade förr.
Och med de orden kanske vi ska gå vidare till ett annat lag i Göteborg. Häcken.
Oh.
Eller Hisingen, om man så vill. Och de har ju värvat en Djurgårdsspelare här som var klubblös här. Och som egentligen ville ut i Europa, som man sa. Men det blev Göteborg istället. Alexander Falsetas.
Falle.
Oh.
Nej, men jag är faktiskt riktigt glad för att han fick ändå en klubb så pass snabbt. Man visste väl inte riktigt vart han skulle gå. För det är ju en bra spelare, eller bra, men det är en skön lirare som man ändå vill ha i laget, som vågar smälla på också.
En riktig Judas vill jag kalla honom.
Oh.
Ja, från IFK Göteborg till Djurgården till Häcken.
Men om erbjudandet hade funnits, hade ni velat ta tillbaka han?
Absolut, kanske som en backup. Det hade jag velat i alla fall. I och med att innermittfältspositionen är så fruktansvärt svag i IFK Göteborg.
Men nu ser det lite spännande ut med både Abdulrazak och Seban Eriksson och Mads.
Ja, det är tre stycken, men man vet ju att Seban Eriksson kommer ju vara skadad hälften av säsongen. Mads Elbeck kommer inte heller spela alla matcher. Då står man där och faller med Prosper Kassim och Isak Success.
Nej, men det är väl en bra värvning, och de täcker upp för Rasmus Schiller, den här finske spelaren som också sticker till, till USA. Ja.
Mm.
Minnesota, samma lag som Albeck till och med. Ja.
En
Alborge, mm. Precis.
En svensk koloni.
En svensk koloni i Minnesota.
Det var ju lite svag för.
Kul att han väljer Minnesota. Var det inte dit de utvandrade också? Carl Oskar?
Jo, och... exakt. Jajamän, det är gamla svenskbygder.
Vi får ringa dit helt enkelt.
Minnesota Vikings, där har ni NFL-laget.
Det är fint. Har Alborg att göra på kvällar och helger. Nej, vi har också lite andra spelare som lämnat och den kanske mest intressanta, det är väl Viktor Claesson som alltså väljer ryska ligan och Krasnodar. Känns inte det som lite desperation?
Jo, alltså så fruktansvärt synd jag tycker att det är att han inte gick till Crotone i somras. Visserligen Crotone ett bottengäng i Serie A, men då hade han ändå kunnat visa vad han gick för. Nu går han till Ryssland och... Och det är tyvärr så att, att Ryssland är ingen som, det är ingen som bryr sig om den här ligan.
Men frågan är, kan man visa vad man går för i ett bottenlag i Italien?
Jajebuck.
Ja, men det är bara att kolla på Quaison. Han har gjort det ganska bra nu mot slutet också.
Ja, fast han har ju varit rätt borta i det mörka i, hittills.
Oskar Hiljemark.
Fram tills nu.
Oskar Hiljemark har gjort det ganska dåligt. Han gick sen då till Torino liksom. Så att...
Men han är ju också, det har ju varit andra problem där med presidenten. Ja. Anledningen till att han inte fått spela i år. Men han var ju bra under förra säsongen. Så exakt. Jag tror det finns möjligheter. Men jag...
Ryktades inte han till Kiev också?
Jo.
Ja. Det hade ju varit
finns många rykten.
Kiev-kompatibel.
Men jag har svårt att förstå varför inte fler klubbar har ryckt i Claesson i Europa. Jag menar, det hetaste alternativet i somras, den enda klubben som han var och besökte till och med, det var ju Slavia Prag i Tjeckien. Inte ens det bästa laget i Tjeckien.
Inte ens Sparta Prag. Nej, det är väl det att det råder ett överflöd på sådana spelare som Viktor Claesson. Teknisk, bra offensiv mittfältare slash forward. Det finns ganska många just i den kategorin. Till skillnad från exempelvis Wernbloom då. Som faktiskt skulle kunna ta. Som får ändå ett CSK. I och med, han är ju inte världens bästa spelare. Men han är ju, han har ju en spelstil som inte finns i lika hög utsträckning i dagens fotboll.
Och nu är problemet att han kommer ju inte kunna komma ifrån Ryssland heller. Antagligen. Nej. För att det är så pass dyrt du måste liksom... betala för spelarna. Det är bara att kolla på Quincy Promes och varit hur bra som helst under en längre tid i Spartak där. Men han kom inte därifrån. Axel Witsel var nära Juventus. Juventus var inte beredd att betala lika mycket, vilket gjorde att han inte lämnade under sommaren. Och sen var det hans eget val att gå till Kina sen. Men...
Kim Källström likadant faktiskt. Lite även fast han fick Arsenal som klubbadress under ett lån där. Men det var ju mer av panikskäl. Men samtidigt sen så fick han ju gå till, var det... Vart är det han spelar nu?
Grasshoppers,
ja.
Snart Djurgården kanske.
Oj, ytterligare ett rykte. Nej, i alla fall. Så att det är bara att titta på hur svårt det är att gå ifrån Ryssland. Det är inte särskilt enkelt. För att dels så har man inte scouter i samma utsträckning där. Och dels så är det fruktansvärt dyrt att värva därifrån.
Nej, tråkigt. Det är väl bara att hoppas på att han... kan göra bra ifrån sig, för det är ju en framtida landslagsman som, han är ju landslagsman redan idag, men som kanske kan få ännu mer speltid framöver. Sen kanske ett problem med honom varit också att han har ju spelat på väldigt mycket olika positioner. Han har ju delvis varit ytter i ett 4-4-2, varit lite släpande anfallare i Elfsborg, men även varit sittande mittfältare förra säsongen i Elfsborg också, så att det kanske skrämmer lite också just de här spelarna som inte är super bra just den position, utan kanske kan spela lite här och var.
Och så är det allra största bekymret att han spelar Elfsborg som är ett tråkigt gäng, och då blir det tråkiga klubbadresser.
Konstgrässpelaren.
Ja.
Mm. I vilket fall så har vi även en punkt på Silly Season med lite sexiga övergångar.
Mackan
Nilsson. Ni vet den grabben som följde Jenny Läderkula på Twitter. Det vi följde tillbaka förstås, av respekt. Vi ville vara trevliga mot Mackan, hjälpa honom att få lite fler följare. Men då avföljer han. Bedrövligt. Men han har i vilket fall hittat en ny klubb i Sydkorea.
Ja, vi gillar ju trots allt asiatiska klubbadresser. Förutom Kina. Vi gillar ju ett Nagoya Grampus. Där Robin Simovic fortfarande ser det, tror jag. Och nu är det nästa sydkoreanen, Macca Nilsson. Vad var de hette? Steelers.
Ja. Jag måste säga att det är fantastiskt. Jag sökte faktiskt Mackan här. Vi har ju pratat svid när han lirade i Fleetwood. Ju för genuin läderkul också. Men om det är klubbvalet. Men han svarar inte. Det är väl många som ringer nu.
Drar det igen.
Precis. Men det är ju spännande och uppfriskande att man inte väljer Kina då. Nu vet jag inte om man hade anbud därifrån. Men att man drar till Sydkorea. K-League. Av alla ligor. Frågan är
om inte den också finns på FIFA. Han vill vara med på FIFA helt enkelt.
Men han vill ju ligga också. Alla vet ju att man får ligga i Sydkorea. Så är det bara.
Rätt del av Korea i varje fall. Det kommer bli spännande. Hans lag som jag har förstått är väl huserade mellanåt i toppen och över halvan. De vann ligan senast 2013, så kanske kan han få vinna ligan också.
Frågan är, kommer det verkligen vara spännande?
Jag kommer ju streama K-League.
Ja, jag streamar gärna japanska ligan där med Simovic. Nu gick väl Öhman därifrån, tror jag, tyvärr.
Lite tråkigt. Öhman har lämnat svenskkolonin i Nagoya. Och,
får ta gula kort någon annanstans.
Precis. Nu kan vi inte rapportera på hans varningar längre. Han har ju gått till Eskilstuna som faktiskt börjat värva lite. Har fått in Öhman. Även fått in Tim Erlandsson på lån i mål. Ska bli kul att se hur väl han håller i allsvenskan efter den här tiden i Nottingham.
Och ett fruktansvärt bra skägg måste vi poängtera här, Erlandsson.
Lite rödlätt.
Ja, lite rödlätt. Han är ju, som man brukar säga, ginger. Och därför gillar jag skägget.
Både och, han är ju ganska blont hår ju. Det är därför det blir lite märkligt egentligen med det rödlätta.
Jag gillar det.
Det är en bra kille, så det ska bli spännande att se. Hoppas verkligen, för att det vore kul att se honom i ett ursätt igen från start också.
Och så gör han som Jamal Beck var här och kör full. Och sen,
så är det den karriären. Klassiska lånen från England på målvaktssidan.
Ja, nej, jag tror väl mer om Timpa.
Ja. På tal om sexiga, jag vet inte om det är sexigt, men Hallenius har ju gått till Sundsvall. Och det känns väl som att den där karriären har varit död. Sen att på och tillbaka.
Ja, sen drömmålet i Superettan.
Precis, vi kan väl säga det här och nu, att Superettan var en perfekt serie för Hallenius.
Ja, kunde han ju följt med Helsingborg ner.
Ja, faktiskt. För att han ju inte gjort mer än max 5 mål per säsong i princip efter det.
Nej, och sen var ju i Genoa, det blev inte mycket speltid.
Nej, man kan ju fråga hur han valde den klubben med tanke på att de säkert hade 15-16 anfallare i truppen som var på lån i olika klubbar. Ja, så att,
de hade en Robert Aquafresca där ett tag också. Fin spelare som dansar som på rosor. Under U21 i Sverige.
Men man får hoppas att han kanske får tillbaka glädjen för fotbollen. Det känns inte riktigt som han hade det i Helsingborg. Kanske för att det verkar inte som han och Henke Larsson hade den bästa kommunikationen mellan varandra.
Jag måste säga också att det var lite löjligt när jag läste om Hallenius ord om Sundsvall när han kommer tillbaka. Vanligtvis så säger ju fotbollsspelare när man kommer till en ny klubb, ja, men det är ett bra projekt på gång, det ska bli intressant det här och följa det här. Och ofta är det ju intressant liksom, som Zlatan, han gick till PSG liksom, det var ju ett projekt liksom, de ska.
Det är ändå fint att du jämför PSG med
Sundsvall.
men vad säger då Hallenius när han kommer till Sundsvall? Han säger inte att det ska bli kul att vända hem liksom, i första hand, utan det är att vi har ett intressant projekt på gång. Intressant projekt. Sundsvall gick ju riktigt uselt i slutet av förra säsongen. Och ser man till spelaren tappat. Johan Eklund, Stefan Silva.
Han ska ju fylla,
islänningen på mitten.
Han ska ju fylla Silvas mantel. Ja, Sigurd Jonsson, undrar hur det går för honom nu för tiden. Hur länge sedan han var ute i... Han har gått i medieskugga kan man säga.
Det har han gjort. Tack.
Tack. Tack.
Fotbollsnyheter finns ju inte särskilt mycket om allsvenskan nu när Silly Season tar upp allt utrymme i media. Men det som är lite intressant och kul tycker jag, det är att Simor sänder väldigt, väldigt många försäsongsmatcher.
Det ska de ha en lås för det där är ju faktiskt väldigt kul att titta på.
Mm.
Se lite vad som saknas i lagen, vad de kan göra bättre, vad som redan finns där. Ja. Och samspelet framförallt.
Ja, det är både, ja, det är klart att man gillar när det sänds fler matcher på tv. Och andra sidan, träningsmatcher är ju alltid träningsmatcher. De brukar ju inte säga så det är jättemycket.
Nej.
Men det är ändå kul att få den här första känningen på säsongen i varje fall. När man längtat så länge och liksom nu nytt år, då vill man ju bara att Allsvenskan ska dra igång. Så jättekul att man landat om rättigheterna.
Och man kan ju, men man kan ju framförallt se om det är ett bra samspel som finns där.
Ja. Och lite på, andra positiva nyheter vad gäller C-more är väl att de bygger om sin programverksamhet nu. Vilket innebär att jag får, eller min far snarare sagt, vars konto jag innehar, kan se alla allsvenska matcher i år.
Kunde man inte det förut?
Jo, men då var man tvungen att köpa C-more fotboll. Det hade inte.
Aha, okej.
Man är ju så.
Det är också trevligt igen.
Ja.
Ja, och givetvis C-more golf, vilket är min andra stora hobby.
På tal om rättigheter så är det ju faktiskt lite tråkigt också att inget bolag har landat afrikanska mästerskapen.
Nej, det är faktiskt lite småsekt.
För att det finns ju ändå rolig fotboll och det är kul, för att det är ju sällan, det är ju nästan bara på VM vart fjärde år man ser ett par av de afrikanska nationerna, och kunna få se alla, det blir ju inte särskilt ofta då liksom man får göra det.
Vad som är roligt just med afrikanska mästerskapen, det är att det händer så mycket i och med att alla lagen är så oorganiserade.
Det kan ju vara den mest tröttsamma men också ganska genuina kommentaren. Så fort ett afrikanskt lag släpper in lite mål, då är det alltid
oorganisation.
Precis, det är den enda förklaringen.
Jag satt och läste trupperna häromdagen och banne mig att är det Burkina Faso, där dansar Jonathan Petroipa än. Hans karriär har varit död sedan han spelade i Hamburg. Herregud, bra FM-lirare dock för de som spelar det spelet.
Också lite intressant att Elfenbenskusten, regerande mästarna, får lämna redan i gruppspelet. De förlorade ju igår i natt mot så mycket som Marocko. Vilket gjorde att i och med att de spelat oavgjort mot både Kongo och Togo inte ta sig vidare. Två poäng. Det är ju ganska bedrövligt egentligen.
Men det var ju Sverige som chockade dem lite i januari-turnén. Liksom, de kom ju aldrig riktigt liksom. De fick aldrig tillbaka energin.
I och för sig så har ju Marocko ett riktigt fint gäng i det här mästerskapet. Skulle väl gissa på att det står mellan Marocko och Algeriet. Vilket kan bli ett känsligt möte med tanke på vad som pågår.
Algeriet alltså är utslagna däremot.
Är de där?
Vilket också är väldigt oväntat med tanke på Riyad Mahrez, Embark, Bouzafa och liknande.
Ja, men det hade kunnat bli ett känsligt möte.
Mäktig Benatia. Så det hade kunnat bli ett väldigt känsligt möte.
Så det är ju lite stjärnfall, men det är väl det som är lite fint med afrikanska mästerskapen också. Att här sticker andra länder fram istället. Och nu ses väl de stora favoriterna, det är väl Marocko, och Ghana är väl med i bilden förstås. Så att det blir intressant att följa.
Senegal är väl också hyfsat med där.
Något förstås. Som jag faktiskt, eller som hade varit kul om vi ska gå tillbaka till rättigheter, är ju om C-more även kunde kasta fram lite U21-matcher.
Ja, och
då tänker jag i Allsvenskan då.
Okej-league.
Okej-league också. Nu när vi har ett intresse. Men U21-matcher ska man faktiskt säga att jag hade dem delvis i slutspelet förra året.
Jo, exakt. Men man vill ändå ha lite mitt i säsongen.
Ja, man hade ju velat ha det här lilla extra också just för att kunna följa de här lirarna. Ja.
Sen så i Djurgårdens fall så är det ju det är A-lagsspelarna man får se, så det är kanske inte lika roligt. Men
det är ju AIKs fall också, men det har ju slutat ganska väl.
Ja, vad får lira bland annat.
Precis.
Ja, det är där man får se honom.
Ja,
precis.
Vi har försökt nå honom, det kan vi också berätta.
Men vi fortsätter.
Vi fortsätter. Också en kortis kanske hör också ihop lite med Silly Season. Men är det inte helt oförståeligt där? Nu har Tesfaldet Teke också skrivit på för en belgisk klubb. Varför går man dit när man ser misslyckande efter misslyckande?
Styltbralla. Nej, men ärligt talat, jag fattar inte vad man tänker med. Det är ju huvudlöst. Alltså, de senaste 15 åren, förutom Chippen Wilhelmsson och vem var det mer som var där?
Per Zetterberg.
Vilka har lyckats i belgiska ligan? Inga, verkligen.
Jag förstår inte att det inte skrämmer. Alltså, visserligen är det olika fall och olika klubbar, men någonstans så känns det som att det är en förbannelse.
Ja, och det känns också som det alltid är i topplagen. Alltså, titta, Anderlecht, nja. Standard Liège, nej. Club Brugge, nej. Gent, nej. Alltså, ja, gå åt, gör som Mackan. Åk till K-lig istället.
Men det kan ju vara speltid. Det kan ju vara lite att den belgiska ligan kör lite på det svenska mentaliteten, att man inte får toppa och så. Då kanske de ser att de har en plats att komma i elvan.
Det är det de inte gör. Inte ens målvakt, Rinne får inte ens stå.
Nej, frågan är om han ska vända hem.
Ja, AIK.
AIK är ett alternativ. Lyft luren, Westerham.
Ha mobilen påslagen och Rinne.
När vi ändå gick tillbaka till lite silesisen, då måste vi ändå ta upp Ekdal som öppnar lite för Djurgården. Kim Källström finns där vi...
Det finns ju många spelare som öppnar, men är det inte det lite kärleksfulla hintar till supportrarna bara då?
Jo, men sånt där älskar jag. Det är ju jättefint.
Ja, det är ju lite... Det blir ju snart... Nu skryter mig om att ni har så många unga spelare. Snart är det ju som Milan. Det är en pensionärskyrkogård blandat med, ja. Med sådana vars karriärer är redan i döden.
Skriv kontrakt med Mattias Jonsson och Adi Johansson också.
Men däremot tror jag ju på riktigt att Ekdal... Där har vi spelare som inte... kommer ha en allt för lång karriär utomlands. Jag tror att han har en kropp som redan nu börjar klaga lite faktiskt.
Ja, det är klart. Man är ute och festar på krogen.
Ja, precis. Ja. Men utan dricka.
Utan dricka.
Ja, det är mycket ja, precis. Ja, det är mycket skador där så att ja, varför inte vända hem? Men han är väl när han spelar är han ju fortfarande så pass bra.
Absolut,
så att han ska ju vara i en större liga och det är väl det han själv vill fortfarande. Men frågan är vilken klubb som rycker i honom efter att kontraktet går ut med Hamburg.
Och det, men det skulle inte förvåna mig om det blir en kortare karriär än vad man kanske hade först förväntat sig.
Nej. Ekdal är ju smart också, eller smart och smart, men han är ju ett högre intellekt än många andra allsvenska spelare och svenska spelare skulle jag tro. Så att han är ju en framtid i näringslivet också.
Precis, och det kan han ju också ha när han menar att han vill gå tillbaka, eller att han vill hamna i Djurgården, kan ju vara att han kanske vill vara i styrelsen mer än fotbollsspelare.
Det är också en rolig nyhet på tal om fotbollsspelare som kan hamna i styrelser och liknande. Vi har ju Per Nilsson som numera blir assisterande sportchef, som det kallas nu i RB Leipzig.
Mm.
Vilket fruktansvärt hittar på jobb. Alltså jag tycker att det är väldigt fint med assisterande sportchef.
Hur många klubbar har en assisterande sportchef? Ja, det är ju lite som det här mellanchef.
Det är ungefär som att vara rektor på en skola. Man vet att man alltid har någon som bestämmer över den.
Men det är ju viktigt om det skulle visa sig.
Eller biträdande rektor till
och med. Ja. Visar det sig att det är lång kö, liksom, då kommer han in där.
Ja, det är ju kul att han får jobba vidare. Och han har ju läst sports management eller vad det nu har läst. Och han känner ju sportchefen där sen innan. Sen de jobbade ihop i
Hoffenheim
tillsammans där. Ja. Så att det är roligt. Det är kul att se svenskar på... topposter, även om det är inte en toppost i och med att han är assisterande nu, men som Daniel Majstorovic i Aten och liknande, så att det ska bli kul att följa upp och se om man kan få lite mer ansvar.
Man märker ju också att det är i synnerhet sådana som har spelat defensivt som får sådana poster. Det går ju dra vissa slutsatser kring det. Det är ju både, om man nu ska prata om det, så är det ju både Per Nilsson, Majstorovic, ja, Mjällby tränare, eller ja, han har en football manager roll kan man säga.
Mellberg
tränar i BP, så att man ser ju att det är de som flockas till de posterna.
Mm. Sen Henrik Larsson, han var inte så bra, så det kanske säger något. Är du anfallare, då ska du inte bli tränare.
Och det är ju samma koll ut i Europa. Guardiola var defensiv mittfältare.
Diego Simeone, Antonio Conte.
Didier Deschamps.
Deschamps?
Eller Didier Deschamps, den här fransmannen, mittbacken.
Ja.
BM98.
Uttalet gubben.
I vilket fall, det har ju en tydlig koppling. Det har det.
Ja.
Ja, det är bara att kolla på förresten. Ett kul exempel innan vi avslutar den här punkten. Patrik Kluivert har ju varit lite i ropet nu. Han är ju sportchef i PSG. Och det har ju gått bedrövligt för honom. Ja.
Sen kan vi, där måste vi, när vi är inne på honom. Hans son, vad heter han?
Ja, Kluivert i efternamn.
Också jävligt bra efternamn.
Men satan, vilken show han bjöd på under sin premiärmatch.
Ja, alltså jag är... Ja, jag kan säga att jag är lite ambivalent med sån här... ja, tonåringar som kommer in och showar en match, då ska de säljas hejvilt.
Nej, det menar jag inte.
Nej, men det är ju den korrelationen som många drar. Ja. Det är inte så att de ska bevisa något genom tid, utan det är en match. Men sannoliken att han bjöd på en show där, det kan jag medge.
Kämpa Klöivert.
Tack.
Tack.
Tack. Torsdags tillbakablicken.
Vad är det med mig, Ludvig Billengren? Alexander Isak är klar för Bundesliga. En liga som betyder fredig fotboll och mycket folk på läktarna. Fint. Tysk fotboll är fin. Det är vad det är och ingenting mer än så. Det är som klippt och skuret för Alexander Isak, menar många. Att han ska stå där framför den gula väggen och leverera balja på balja. Svenskar så levererar Bundesliga. Det är en annan femma. På de senaste åren har svenskar försökt gång på annan att slå sig in i Bundesliga. Det har inte fungerat. Mikkel Ishak gjorde ett gästspel i Köln förgäves. Marcus Berg gick för en rekordsumma till HSV. Han fick gå därifrån med svansen mellan benen. Rasmus Jönsson gick till Wolfsburg. Någon som kommer ihåg honom. Visserligen lyckades Marcus Rosenberg ganska väl i Bremen med 44 mål på 102 matcher. Men annars får man gå tillbaka till Martin Dahlins landslager i Gladbach för att hitta någon som var riktigt pålitlig. För både Niklas Skog och Marcus Albeck gjorde inte heller något avtryck.
Nej, så är det ju. Det är ju inte en helt lätt liga historiskt för svenskar. Kanske kan Emil Forsberg vara den som bryter trenden så sett lite grann. Branimir Hrgota har ju också haft det tufft, så att det finns ju många spelare som halkat i den ligan.
Ja, det här tycker du mest anmärkt för, det är nästan Rasmus Jönsson. Herregud.
Men sen så får man väl se också att många av de här spelarna, Ishak, Jönsson, det känns ju som att...
De är inte i samma kaliber.
De har ju inte riktigt varit redo för det stora steget. Både Jönsson och Ishak skulle väl egentligen... det är samma med Denny Avdic när han skulle göra ett försök i Bremen också. De skulle ju helt enkelt gått till holländska ligan innan. Och vem säger att Isak är redo? Det är ju inte säkert en idé, men han kommer ju som en annan typ av spelare. De här andra spelarna var ju ändå 22, 23 år eller 20 år. Och skulle någonstans tampas direkt om en startplats. Det behöver ju inte, den pressen behöver ju inte Isak känna på samma sätt, i och med att han kan sitta ett år på bänken och det är ändå ingen som bryr sig, för att han är så pass ung så att han kommer kunna leverera framtiden. Men det är samma press.
Men det är många som misslyckas. Ta Albeck gjorde liksom ingen jättesession i Hansa Rostock. Och då var ju han ändå utsedd till en bland Danmarks bästa spelare nu när de släppte sin topp 100-lista. Niklas Skog var också etablerad i Allsvenskan och försökte se på någonting i Duisburg där, men det gick ju inte heller vägen.
Det känns ju dock som den tyska fotbollen överlag har utvecklats, så att det kanske är lättare för en utomstående att komma in i den tyska kulturen och den tyska fotbollen.
Jag tycker väl egentligen både ja och nej där. Alltså det är klart att den har utvecklats, men samtidigt det har ju alltid spelats en ganska offensiv fotboll, i alla fall de senaste 10 åren i alla fall. Och det är ju där, det är då de här lirarna har varit aktuella. Så att det är klart. Men samtidigt innan dess så var det ju desto svårare. Till exempel Martin Dahlin då, han gjorde det riktigt bra i Gladbach. Sen hade han den karriären han hade, men det är en annan femma.
Men jag tror att en del som har förändrats i den tyska fotbollen är väl framförallt på träningen också. Jag tror inte det är samma hårda klimat som det var, till exempel som Nisse Johansson har berättat om när han spelade Bayern München, att det kunde vara så att spelarna gick in för att skada varandra på träningarna för att man såg till sig själv att man själv ville spela och kunna få de här extra pengarna i plånboken. Jag tror inte det är lika hårt klimat i och med att även Bundesliga blivit mer globaliserad och det är fler utländska influenser än vad det var för 10 år sedan.
Likadant med Nordin Gerzic, var ju också gjort ett gästspel i Bayern München, men jag för mig att han berättat att det var ingen som sa någonting till honom under hela hans period där.
Nej, det
är ju... Och då var ändå Patrik Andersson i laget som är svensk.
När vi ändå pratade.
Kul att inte han ville säga. Det är ganska klockrent egentligen. Ja.
Men det är lite, lyssnar du på när Levick gästade Lundspodd?
Det var ju ett tag sedan.
Ja, jag gjorde det.
Då i alla fall, då tar de ju fram att det här hårda klimatet, då, att han hade haft på sig ett par, jag tror det var Nike-tofflor. Varav laget var sponsrat av Adidas. Och då hade han fått en väldigt hård utskällning av någon ledare i staben där.
Det fick även, det bästa var väl, på tal om det, förlåt att jag avbryter, men när Bayern München presenterade Mario Götze.
Ja, exakt, när han hade Coca-Cola då.
T-shirt med Nike.
Var det med Nike? Okej, okay, ja. Jag tänkte att det var... Nej, men i alla fall, och då sa Lewicki att han upplevde det, rubriken på fotbollskanalen var det hårda klimatet. Så bara, fan, kom igen, jobbigt liv och få en utskällning för att man har fel sponsor på sig.
Ja.
Det ligger någonting i det. Men då gäller det väl att man har rätt psyke som Lewicki har. Nordin Gerzic hade kanske inte tänkt lika långt.
Undrar hur det går för Thomas Isherwood nu för tiden, på tal om svenskar i München. Det ska bli intressant sätt. Men vi kanske ska sätta punkt där.
Mm.
För torsdags tillbakablicken.
Tack.
Tack.
Liberala punkten. En säsong 2! Och vad inleder vi den här punkten med säsong 2? Jo, det är också ett spretigt ämne som vanligt. Men vi känner väl att någonstans är det dags att ta upp den här tv-serien som någonstans varit på alla släppar i ett par månader. Och det är den norska serien Skam.
Vi har väl två för Skam och en emot i den här studion?
Ja.
Ja, det kan man väl säga.
Intressant.
Låt höra ditt försvarstal, Johan Björk.
Nej, men ni kan väl hylla det först, kanske? Nej, det är alltid hyllning först.
Fantastiskt serie.
Ja, jag måste också säga att jag var negativ till en början. Såg första avsnittet, säsong 1. Men i takt med att man började titta mer och mer och mer så fick man ju en känsla liksom att man kommer tillbaka till högstadiet, hur det såg ut, grupperingarna, det coola gänget, töntarna, tjejerna, tjejgängen. Det är som att man får en skön återblick på hur det var på den tiden.
Jag tycker det är en riktigt bra serie. Den plockar upp saker ifrån ungdomars perspektiv och problematiserar ämnena. Så att även vuxna helt enkelt kan förstå sig på den världen.
Och det är just det här med de vuxna som jag tycker är lite kul. Det är nästan lite perverst, tycker jag, att vuxna tittar på den serien.
Ja.
Jag tycker det är lite skevt ändå, måste jag säga. Det är väl ändå, jag kan inte säga att jag har sett allt för många avsnitt. Jag kanske har sett 2-3. Ja, ändå gett ett försök, måste jag säga.
Nej, det kan du inte säga.
Ett avsnitt för 40 minuter, då tycker jag ändå liksom...
Så är det första säsongen?
Nej, jag hoppar in andra säsongen.
Ja.
Som ska vara den bästa säsongen.
Nej,
alltså.
Första säsongen tycker jag är garanterat bäst.
Alla andra säger att det är andra säsongen som är den bästa.
Ja, men det är bara för att storyn är så fruktansvärt enkelspårig där. Första säsongen tycker jag är bäst, tredje säsongen 2 och andra säsongen.
Men det perversa tycker jag liksom, det är ändå, det handlar om små barn som lever ut sina tonårsdrömmar.
De går ju på gymnasiet, eller på
de
gymnasiet.
Är väl 16 år eller? Ja.
De går på gymnasiet.
För mig är 16 år.
Men skillnaden är väl någonstans att istället för att föräldrar ska läsa en bok, jag vet att många föräldrar, eller det finns i varje fall böcker som jag vet att föräldrar borde väl köpa det. En del i varje fall, där man, hur ska jag tackla min tonåring? Kolla på den här serien istället. För här får du ju se på ett annat sätt hur det är i skolan istället för att författare som kanske inte har samma förståelse för den perioden i människors liv och få en bild av det.
Hur ska jag tackla att min son åker russbuss?
Fast russbuss är faktiskt en fruktansvärt fin tradition i Norge, det ska jag säga.
Mm, absolut.
Du har tagit till dig av traditionerna till och med.
Nej, men jag vet att... Ja, i alla fall min syster, hon bodde ju i Norge. Och då var det ju mycket tal om russebuss. Och faktum är att hon vid 23-24 års ålder också åkte russebuss vid ett tillfälle. Fast det var en lågfest så.
Men sen förstår jag faktiskt inte. Jag tycker att det är en väldigt... De avsnitten jag såg i alla fall så var det väldigt mycket... Vad säger man? Tysthet. Det var ju för fan... Monologen var ju... Den fanns ju inte där.
Monologen när en person pratar.
Ja, förlåt. Men dialogen, skulle jag säga.
Tack.
Blandade
tack,
ihop det lite. Men det är väl också... Då är det ju två... Ja, som han... William.
Och om... William är Skam.
Och Nora. De sitter ju bara och glor på varandra.
Ja, men...
Jag skulle kunna göra ett litet utplock och det skulle vara 40 minuter.
Ja, du börjar titta på den sämsta säsongen. Men du kan ju försöka ge ett försök till att börja om från start.
Nej, det tänker
ungefär
jag inte göra.
Ungefär som ni som lyssnar på den här podden som har kommit in lite senare. Lyssna på alla avsnitt.
precis. Det är fullt välkommet. Sedan kan jag ju hålla med Björk delvis om det här med hypen som blivit. Den kan jag tycka är lite överdriven, och de som slog på stort där liksom, som vi pratat om ett antal gånger, men som man inte slutar att tröttna på, det är ju den här Stockholmsklubben Vida som ofta är lite kändiskåta. Det var ju bland annat de som förstås hade efterfesten för Paradise-tiltagarna, vilket var vi var ju också där. Men när man då ska ha den här skamfesten
där man även har bjudit in skådespelare till att delta, men
man vet inte om man har fått ja.
Då kan man väl någonstans känna att det gått lite till överdrift.
Men sen också, det är ju så mycket medie liksom ikoner som har gått ut och hypat serien.
Ja, men den är ju fruktansvärt bra. Vad är det du inte förstår?
Nej, det är äckligt.
Jag tycker den förtjänar att hypa, eller nej, det det tycker jag ju inte, men håller på för sig. Men det jag menar är liksom att det finns ju problematiseringen är bra, men sett till de här tonårsböckerna som skrivs, de hypas ju inte. Så av den anledningen tycker jag inte att det här ska hypas så pass mycket, utan det måste ju ändå vara inom ramen för området. Visst gör man en problematisering om något som är mycket, mycket känsligare eller värre, säg till exempel som den här filmen om folkmorden i jag vet inte vilken afrikansk stat. Ja, men precis. Den förtjänar ju hypas, för här får vi en liksom mycket större problematisering. Den här problematiseringen, visst den är bra, men det är ju fortfarande inte på samma höga nivå, utan det här är ju inte det samhällsproblemet som är där. Och av den anledningen så borde man ju inte trycka upp det så mycket.
Nej. It's well, vi kom in på folkmorden i Rwanda och skam.
Bra jobbat.
Visserligen var ju, fick ju den en Oscar för bästa utländska film, tror jag, om jag inte missminner mig. Men det är klart att det kanske inte är riktigt samma problematisering.
Det är lite skillnad, skulle jag säga.
Det är lite skillnad, det är klart.
Och därför ska jag inte hajpa så mycket.
Nej, men samtidigt får man ju ta det ur sin kontext också, tycker jag väl, att man kan hajpa på olika sätt. Det här är ju,
men det har ju blivit en fluga av att kolla på Skam.
Ja, det är klart att det blir, för det är en fantastisk serie. Men går du tillbaka och tittar på Family Guy om du så gärna vill?
Ja, nu sitter jag inte så mycket på det heller, men jag tar nog hellre ett Family Guy-avsnitt ändå. Så.
Simpsons finns det på måndag. Sexan har ju sina Super Mondays. Fantastiskt.
Ja.
Tack Skam.
Ja, jag älskar dig Skam.
Hejdå.
Ciao.
Ciao.